Idag ska vi titta på mentalsjukhusens historia. Det är ju så att deras omtalade mörker och dramatik fascinerar oss. Det är skrämmande och svårgreppbart att det får gå till som det gjort. Och mycket av det som sägs handlar om de mer spektakulära behandlingsmetoder som kommit att användas. Det här avsnittet lär väl knappast bli annorlunda i det avseendet, för vi kommer att titta på behandlingarna. Men det jag tänkte på mest när jag efterforskade mentalsjukhusen så var två saker. Dels att the road to hell is paved with good intentions och frustrerade, mäktiga och ärelyssna auktoriteter. Dels att det gör ont att tänka på hur många människor som farit illa genom tiderna. Och min läsning är förvisso bara ett smakprov. Men här ges ändå exempel på människor som etiketterats, missförståtts, underskattats, begränsats, bespottats och utsatts för övergrepp. Det är väldigt svårt för oss att se vår egen sanning om resten av världen pekar på motsatsen och säger någonting helt annat. Och därför gör det mig också ont att tänka på vad de här personerna har internaliserat eftersom andra lärt dem hur de är. Jag tycker att det illustrerar så tydligt skadan som kan uppstå när omvärlden har påträngande normer, inte förstår bättre eller försöker hjälpa. Jag förnimmer också otaliga tysta kamper som ingen kunnat förstå sig på eller haft insyn i. Men man ser också prov på all den omtanke och de mellanmänskliga triumfer som förekommit även när vi inte hade ett uns av vetenskap eller någon effektiv vårdapparat att luta oss tillbaka mot. Ungefär 10 000 generationer människor har levat på jorden. Och så vitt vi vet har inte en enda av dem varit befriade från psykisk ohälsa. Av alla de här är ungefär 3 generationer som haft tillgång till en godtagbar mentalvård. Min gammelmormor föddes 1907, vilket när man tänker efter är ett ögonblick sedan. Och hennes generation behandlades med allt ifrån feberterapi till långbad och lobotomi. Min mormors generation åtnjöt däremot resultatet av psykiatrins revolution och fick ta del av verksamma läkemedel och bättre samtalsterapi. Medan min mamma som min egen började se resultatet av, ur mitt perspektiv i alla fall, fantastiska tvärvetenskapliga framsteg där humaniora och samhällsvetenskap och naturvetenskap, teknik och medicin sammanstrålat för att ta fram allt djupare förståelse för mekanismerna bakom det som kan plåga vårt innersta. Mot bakgrund av den här nyliga utvecklingen så känns stigmat kring psykisk ohälsa inte särskilt svårt att förstå. Vi har varit maktlösa så länge. Vi har behandlat varandra illa och vi har inte haft en aning. I stora delar av världen är det precis så fortfarande. Och det är många som lider i tysthet och utanförskap idag, omkring oss, här och nu, just nu. Så hur var det inte 1900, 1500? Jag tänkte att vi ska undersöka saken genom att titta på hur det hade varit om vi haft en affektiv sjukdom under de olika epokerna. Så, nu kör vi. Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och med mig, Paulina.
Då börjar jag med att säga hej Paulina och välkommen hit till podden.
Ja, hej Michelle. Tack så mycket.
Egentligen så tänker jag att vi kan inleda med att du berättar lite mer om vem du är, vad du gillar att göra. OSW, take it away.
Jag heter Paulina och jag är läkare under specialistutbildning inom psykiatrin. Jag jobbar nu på ett mellanstort sjukhus i Mellansverige och jag har jobbat i Sverige 10 år. Innan det så har jag pluggat i Tyskland till läkare. Jag gillar att göra många grejer som jag inte riktigt har tid med.
Hur är det med klättringen nu då?
Det har gått ganska bra faktiskt. Jag har kommit lite till en platå och nu har jag tagit en vecka där jag vilar senorna.
Ja, men det är på gång egentligen då, det är bara en tillfällig paus.
Ja, absolut. Alltså det där är en planerad olympionikens teknik. Definitivt passar till mitt nivå. Alltså jag har börjat för första gången kunna klättra sådana överhång där man alltså har en lutning också.
Okej.
Ja.
Snyggt. Det är progress. Alltså, jag kan inte skicka någon video när du kör. Alltså,
ja, det ska jag göra.
Men du, vad har du gjort senaste veckan?
Jag har varit på jobbet. Sen så har snön faktiskt smält här. Så jag har tagit ut cykeln och förbereda mig lite grann på cykelsäsongen.
Behöver något att varva klättringen med då?
Ja, men precis. För att få in lite kondition.
Vet du, jag faktiskt, eller ja, det är väl lite rich. Men jag har börjat gymma lite.
Nice, vad är dina mål då?
Att jag faktiskt ska fortsätta träna, tänker jag. Och sen så ska jag bli biff, såklart. Ja, så alltså, det är mina mål. Men vad har jag gjort i veckan då? Alltså i veckan så har jag typ legat förkyld. Så det har inte varit en så jätterafflande vecka. Jag har legat och läst och sovit.
Ja. Har du läst något skönt då?
Det var faktiskt intressant, för du skickade ju någon video till mig om det här. Men jag läste en bok om slow productivity av Cal Newport, som skriver om så här. Jag menar, alltså, du vet det här när vi håller på och hastar fram och håller oss upptagna, men det är oklart hur mycket så här, deep work vi får gjort. Han föreslår ett nytt ramverk för att tackla det där, där det handlar mer om kvalitet, att gå på djupet, än att man ska liksom springa runt och göra så mycket som möjligt. Men du, vi har ju hållit på och snackat om psykologins historia egentligen från Aristoteles och fram till KBTs tredje våg. Så det var ett ganska långt spann med tid här. Och idag så ska vi gå över från psykologi till psykiatri igen. Vi snackar lite mer om det i början också. Och idag så är det mentalsjukhusens historia som står på temat. Har du några känslor inför det här temat, Paulina?
Jag tycker det är spännande att få lära sig lite om det.
Alltså jag känner att jag har ganska så här komplexa känslor för det här. För att å ena sidan så tycker jag att det är kul att se hur vi sakta rör oss från att vi har inte en aning vad vi håller på med, utan vi liksom famlar i mörkret, till att det blir mer och mer strukturerat, mer och mer evidensbaserat och bättre. Samtidigt som det är ganska hemskt att läsa om alla övergrepp och alltså hur samhället i övrigt har behandlat folk som har lidit av psykisk ohälsa genom tiderna. Men ja, jag tänker att vi ska hoppa in i det här.
Let's go!
Hade du eller jag insjuknat i bipolär sjukdom under den svenska bronsåldern för 3500 år sedan, så hade alternativen varit få. Vid det vi idag kallar bipolär sjukdom typ 1 så drabbas man av skov av depressioner och manier. Så man kastas mellan perioder av djup, nedstämdhet och måttlös energi. Vi hade kanske bott i 3 skeppiga långhus tillsammans med resten av vår släkt. Vi hade kanske odlat vår vete och hållit oss med kor, getter och grisar. Och när vi blir sjuka i början av 20-åren så är det ingen som vet vad de ska ta sig till. De andra i vår lilla by märker förstås att vi tappar greppet i perioder, men ingen kan förklara sakerna. Det finns inget ställe de kan ha oss när det är som värst. Kanske är det så att man lägger ut oss med djuren när vi blir som mest vilda. Eller kanske fjättrar man oss vid en vägg för att vi inte ska skada oss själva eller andra under höjden av manin. Troligen tog man till olika knep att försöka hjälpa oss. Man har exempelvis hittat något som verkar vara ett slags trollpåsar i grava från 2500 år sedan, där innehållet syftade till att råda bot på vårt mystiska tillstånd. Det kan också hända att man gjorde hällristningar för att hålla de onda makterna borta. Just drakhuden har varit en viktig skyddssymbol. Och om ingenting annat hjälpte, kan det hända att man beslöt sig för att trepanera oss. Det betyder att man gör ett hål i vår skalle, rätt genom kraniet, för att släppa ut de onda krafterna. Med lite tur blev vi kanske bedövade med ett avkok på bollmört först, men just bedövning är det svårt att uttala sig om. Man hade tagit en ny väst flintabit och gradvis skrapat sig genom skalpen på oss. Vi skrek sannolikt av smärta, men bollmörten hjälpte förhoppningsvis. Vår så kallade läkare skrapade gradvis och i vinkel upp hålet tills vårt innanmäte blev synligt. Och först då kunde det onda äntligen läka ut. Kanske ansåg vår omgivning att vi stod i förbund med gudarna eller andevärlden och var särskilt utvalda. Men det kan också vara så att man trodde att vi förargat makterna eller blivit besatt av något slags ont väsen. Hade vi bott i Mesopotamien hade man troligen också ansett att det handlade om onda makter. För där lämnar man i regel över situationer som våran åt prästerskapet för den här tiden. Jag och Jonas har gjort ett avsnitt om just ritualer som syftar till att bota psykisk ohälsa. Och ni är välkomna att lyssna på det om ni vill veta mer. Men hade vi levt i antikens Grekland, hade vår gåtas bakomliggande mekanism varit desto mer komplicerad. Här smältes religiösa modeller samman med en pseudovetenskaplig ansats signerad Hippokrates, som skulle komma att kallas humoralpatologi. Läkekonstens gudar skulle hjälpa den naturliga läkningen. Och varje läkare som Hippokrates tränade blev insvuren inför just Asklepios och Apollon. En läkare vid namn Galenos formaliserade den här sjukdomsläran och ansåg att melankolia, vilket jag förmodar att man ansett att vi lidit av, berodde på obalans i de fyra kroppsvätskorna. Läkarna vid den här tiden hade icke desto mindre mestadels följt med förloppet och litat på vår egen självläkande kraft. Man ordinerade motion och luftombyte, men även opium och olika typer av massage och bad. Det förekom också åderlåtning, det vill säga att man fick blöda i kontrollerade mängder för att återställa balansen mellan vätskorna. Vi kommer återvända till humoralpatologin i nästa avsnitt. Men man kan också säga att det har förekommit andra metoder för att återställa balansen mellan vätskorna. Bland annat kräkning och laxering. Grekerna har alltså både kunnat ordinera oss god kost, sömn och motion, men också bad och åderlåtning för att återställa vår hälsa. I Grekland hade vi dock fått fortsätta bo hemma hos vår familj. Och jag kan tänka mig att det varierade oerhört hur kapabla de var att faktiskt ta hand om oss. Hade vi fötts in i 800-talets Bagdad hade vi kanske vunnit vinstlotten. Här hade nämligen den islamiska guldåldern tagit vid och oerhörda framsteg skedde inom bland annat vetenskapen. Muslimska teologer och filosofer poängterade vikten av förnuft och vetenskap för tolkningen av deras doktriner, vilket ledde till ett samhällsklimat där man prioriterade konstruktionen av lärdomscentra som bibliotek och observatorier. Medicinen utvecklades enormt, bland annat genom konstruktionen av de första sjukhusen, så kallade bimaristan. Den här typen av inrättning dök snart upp över hela den islamiska världen, och städer som Damaskus, Kairo och Bagdad hade viktiga medicinska centra. På dessa ställen hade man särskilda psykiatriska avdelningar där vi hade erbjudits något slags tidig antidepressiv medicinering i kombination med ljud- och musikterapi. Då användes bland annat läsning av Koranen och ljudet av vatten och fågelsång. Vi hade badats och fått hälsosam kost och man använde sig förvisso av åderlåtning men även av promenader i trädgårdarna, oljemassage och mycket mer. Dessutom hade vi tilldelats vårt eget utrymme och möjlighet till förvaring. Knappast var saker magiska i Bagdad och Kairo, men det är ändå häpnadsväckande vilken framstående ansats som har utvecklats här för långt mer än 1000 år sedan. Vi har hela tiden riskerat att bli utstötta eller hemlösa eftersom vi alltid är direkt beroende av andras välvilja för mat, skydd och husrum. Familjen tog hand om oss så gott de kunde, även om vi ibland kunde utakorderas hos andra som hade resurser att sköta och hålla ordning på oss. Ställde vi till det på något sätt under manin kunde det resultera i böter för vår familj. I Europa började man under medeltiden inhysa personer som betraktades som galna. Ibland var det i en bur inuti stadsmuren eller i särskilda torn, ibland i kloster och ibland användes man som underhållning vid det lokala hovet. I London grundades Bethlehem Royal Hospital, mer känt under smeknamnet Bedlam, år 1247. Det kom att bli ett sorts helgandshus där personer som på olika sätt var i behov av omhändertagande kunde placeras. Här fanns särskilda celler där vi kunde sättas som psykiskt sjuka. Åtminstone ibland fjättrade mot vår vilja. Den katolska kyrkan tog en central roll i den framväxande omsorgen, både vad gäller verksamheten i kloster och helgandshus. Helgandshusen, eller den heliga andens hus, drevs av en särskild orden och kom att utgöra de allra första egentliga institutionerna för vård av psykiskt sjuka. Det var en kombination av ålderdomshem, fattigstuga och sjukstuga för fysiskt och psykiskt sjuka, allt under ett och samma tak. Personalen utgjordes av munkar och nunnor och man odlade i vissa fall medicinska örter avsedda att behandla de sjuka. Men i regel handlade det mer om skydd, förvaring och lindring än försök till bot. Under 1500-talets reformation upphörde kyrkans och de anhörigas ansvar och helgandshusen började gradvis försvinna i Sverige. Istället blev borgerskapet i städerna skyldiga att se till att det fanns ett hospital i varje stad. Funktionen var dock densamma. I alla fall tills européerna kom på en lite ljusare idé.
Vad tänker du?
Ja, man vill ju inte vara psykisk sjuk på den tiden.
Nej, det vill man ju inte. Alltså, jag tänkte så här, och jag tänkte också, man vill inte vara anhörig. Man vill inte vara psykiskt sjuk, man vill inte vara anhörig. Då var det så här, ja, vi kan inte göra något åt dina psykoser, vi kan inte göra något åt dina liksom, fruktansvärda depressioner, utan vi får typ stoppa in det i ett skjul när det är tillräckligt illa. Alltså, det måste ha varit så hemskt att vara så här utlämnad, inte veta vad det var man hade. Alltså vad var det man besvärades av? Ligga där med sina katastroftankar, liksom bli helt ifrån sig och typ frånstött av samhället, alltså när du höll på och betedde dig. Och de inte heller riktigt visste vad det var.
Precis, det och i värsta fall så kom någon på idén att även försöka läka dig då med att borra ett hål i ditt huvud.
Alltså trepanering har ju verkligen hängt i ända in till denna dag. Det finns uppgifter som pekar mot att det här kan ha förekommit så här 5000 före Kristus eller något sånt. Och fortgått än in till denna dag, både för somatiska och psykiska åkommor. Det är så här, ja du har lite huvudvärk, trepanering. Ja du har lite ångest, trepanering.
Om du råkade ha ett tillstånd som faktiskt blev bättre av trepanering, så var det ju faktiskt ett ingrepp som räddade ditt liv och som folk överlevde med. Ja. För att vad jag kommer ihåg så har man ju hittat skallar, alltså av människor som hade fått en trepanering där kanterna hade växt jättefint, vilket då betydde att de hade gått runt mitt i hålet.
Och det är ju det som är så otroligt, att det är så här, jag tror att det var 80-85% överlevnad. Det är liksom någon som sitter och skrapar hål i din skalle med ett flintavit eller någonting. Eller att de har någon typ av borr. Det fanns lite olika tekniker, men du vet, principen är densamma. Och det här överlevde man. Så folk kan ju ha så här apelsinstora hål efter sina trepaneringar.
Jo, ja. Eller hur? Och som sagt, alltså om du hade till exempel en blödning på rätt ställe där i hjärnan, så fick du faktiskt lindring av det. Att trycket lättades, eller hur? Men om du hade otur och det var något annat, då fick du ett hål i huvudet och demonerna satt kvar.
Och sen så kom det här med grekerna då, som fick för sig det här med humoralpatologin och kroppsvätskorna. Och det låter ju ändå som någon så här protobiologisk modell. Alltså man börjar titta på, alltså det är någonting med kroppen liksom. Men alltså botemedlet, att det är liksom åderlåtning, antingen ska du blöda eller så ska du kräkas, för att det kan också åtgärda de här olika gallerna, eller ja visst lite rämskita i praktiken, så här ändå så här brutala behandlingar som ska till.
Ja, men på riktigt.
Det handlar ju om någon så här, alltså egentligen så här förstadiet till en depressionsdiagnos. Han Galeno snackar ju till och med om så här psykotisk depression faktiskt. Men det betyder ju inte att hans behandling var mer raffinerad. Alltså, islams gyllene tidsålder innehöll ju verkligen jättemycket medicinska framsteg. Men jag var ändå imponerad att de är, alltså, någonstans långt i framkant konceptuellt vad gäller de här sjukhusen. Det här att man hade lite musikterapi och liksom lät dem vila eller någonting. Istället för att utsätta dem för allehanda ingrepp.
Ja, men precis, vila låter ju bättre.
Men vad heter det, vad känner du inför Helgeandshus då? Det är någonting man, hade man velat vara där som psykiskt sjuk, 1200-tal?
Det beror ju på, förmodligen fanns det sådana som var lite lugnare och förmodligen fanns det sådana som inte var så bra.
Ja, jag tänker att det känns typ som ett gruppboende eller någonting, så här medeltida gruppboende. Och där kunde det ju finnas alla möjliga, alltså jag tänker att det måste ha berott ganska mycket på så här konstellationen av övriga patienter. Och på hur personalen var bara. För att jag tänker, hade man turen att ha så här trevlig personal ändå. Och patienter som var så här hjälpligt lätta att tas med. Så då tänker jag nog att det hade kunnat vara trevligt. Men jag tror inte att det var så, för att huvudregeln var ju att familjen skulle ta hand om dig. Den här tiden. Det var ju inte innan reformationen. Alltså under reformationen så flyttade man ju över det här ansvaret till liksom staten. Men innan det så var det ju familjen i huvudsak, och man fick gå till rätten i princip och be om att få skicka iväg sin psykiskt sjuka anhöriga någonstans om det inte gick. Så jag tänker, hade någon hamnat på Helgeandshus var de säkert alltså ganska psykotiska och förstås omedicinerade och liksom oregeliga. Och så fick de vara där då tillsammans med fattiga eller gamla eller vad det kunde vara. Så att jag tänker att det låter ganska rowdy.
Ja, om man skulle välja så ville man ju förmodligen inte hamna där.
Nej, jag tänker det. Plus att de fick inte gå ut utanför området heller. Men däremot fick de vara på julafton enligt vissa källor.
Vadå? på julafton kan man komma på besök.
Ja.
Nej, men jag undrar om folk lyckades sticka då därifrån.
Det
vad som hände
sen. Det är intressant om de rymde och liksom stack iväg mot skogarna. Det jag tänker mig i så fall så är ju att då var de ju ganska utstötta, att de fick inte så mycket hjälp efter det. Nej. Men det är ju en spekulation. Har du någonsin hört talas om, alltså i Storbritannien så fanns det ju någonting som kallades Sin Eaters.
Nej.
Det gick ut på att, alltså när någon dog så hade de ju samlat på sig synder under livet. Och när det här skulle åtgärdas då inför hädanfärden så ja. Hade byn en utstött människa som Jaha. Var ganska så här downtrodden och bodde i utkanten av byn men som ja. Fick komma in och typ käka ett bröd som han hade lagt på det här likets bröst liksom, som skulle ha laddat upp med synderna då. Så fick den här sin-eatern då sitta och käka det här brödet och typ på sig den här personens synder. Ja, alltså den fick ju gå därifrån då. Jag vet inte vad som hände okay. sen då i
för att jag tror det fanns
liksom. Jag tänker att det inte var det bästa.
Jag tror det fanns något liknande koncept där man valde ut något djur som man la alla sina synder på och sen slog man ihjäl den. Så då Jaha, låter det,
nej, det
i alla fall lite av ett progress att ha någon som bara får käka ett bröd och sen gå därifrån.
Visst, men alltså jag tänker så här, alltså sin eaters, jag kan tänka mig att de så här, anledningen till att de är utstötta, de kanske psykiskt sjuka, inte alla, men du vet. Alltså jag
Eller bara
att,
väldigt man, introvert. Fanns att...
ja, nej, men alltså jag tänker att det är möjligt att man hamnar i sådana positioner, eller blev traktens häxa, eller trollkar, eller någonting, häxmästare, vad man nu ska kalla det. Ja. Men du vet, alltså att man ändå blev så här lite utanför, men i gengäld då kanske, man började tro att den här personen liksom hade olika typer av krafter. Alltså jag kan tänka mig att sånt förekom, för att det måste ju ändå ha verkat ganska spejsat när folk blev psykotiska förr i världen, om man inte visste vad det berodde på.
Ja, såklart.
Eller för all del andra typer av psykisk ohälsa liksom.
Ja, precis.
Ja, summa summarum, otrevligt att vara psykiskt sjuk under den här tiden. Från urminnestider och fram till 1516, 1700-tal.
Definitivt.
I avsnitt 4 konstaterar vi att det skedde dramatiska ting över hela europeiska kontinenten med start i 1600-talet. Den naturvetenskapliga frammarschen var omvälvande för vår världsbild. Och under 1700-talet hade vetenskapsmännen nått slutsatsen att allt kunde förklaras. Man ansåg att det var människan som hade makten och skulle påverka sina livsvillkor, inte Gud. Tron på kraften i människans förnuft tog vid. Och tankeströmningar om det i grunden goda och sunda inom oss började påverka samhället allt mer. Religionen och vetenskapen brottades vid detta tillfälle alltså med varandra i en allt spändare maktkamp. Man började anse att man inte okritiskt kunde lita på vad auktoriteter, vare sig de var politiska eller religiösa, ansåg. Istället tänkte man sig att de bästa tankegångarna utvecklades i samarbete mellan jämlika människor. Ingenjörskonsten utvecklades samtidigt som vetenskapen och det ledde till att den industriella revolutionen tog fart i Storbritannien. De nya radikala filosofiska och politiska tankegångarna bidrog också till att en revolution smällde av i Frankrike. Och beredde vägen för upplysningens spridning över hela Europa. Ståndssamhället började luckras upp. Och Sverige, som vid det här laget befann sig i ganska djup ekonomisk knipa efter stormaktstidens krig, följde med på tåget. Nu skulle de nya, friska idéerna om nytta hjälpa till att återuppbygga samhället. De liberala idéerna förändrade även synen på psykisk ohälsa. Nu började tron om att mentala problem berodde på sjukdom för allt stadigare fotfäste. Och man började tro att det skulle gå att bota de sjuka om de fick rätt omvårdnad. Under 1750-talet började William Berry, chefsöverläkare på St. Luke's Hospital i London, tänka att psykiskt sjuka kunde bli friska. Och under 1790-talet började Philippe Pinel reformera salpêtrière i Paris. De här nya hospitalformerna var nu särskilt avsatta för psykiskt sjuka. Man saknade fortfarande konstaterat verksam behandling, men barnen av upplysningstiden förmodade att själva sjukhuset kunde ha en läkande effekt genom lugn och ro, ordning och rutiner samt välgörande arbetsterapi. Man ansåg att själva omgivningen påverkade och byggde därför vackra palats och paviljonger för att inspirera till återhämtning. Hade vi hamnat på ett av dessa hospital hade vi ansetts få ta del av den mest humana och moderna behandlingen i Europa. Men tyvärr så skulle ordningen och arbetsterapin ha modfällande liten effekt på våra toppar och dalar. Upplysningstiden gick snart över i romantiken i takt med att det fyrkantiga fokuset på förnuftet började stå människorna upp i halsen. Man längtade efter att ge känslorna, den subjektiva upplevelsen, själen och metafysiken större utrymme. Den inledande optimismen förblev stor inom psyksjukvården. Under 1800-talet öppnades många anstalter i såväl Europa som Nordamerika. Samtidigt forskade psykiatrer som Krepelin på vad de sjuka kunde tänkas lida av. Och man började snart kunna konstatera att det vi troligen hade var så kallad manisk depressiv psykos. Däremot stod man fortfarande frågande inför vad som kunde tänkas hjälpa mot våra symptom. Man antog att sjukdomsinsikt skulle kunna leda oss tillbaka till våra ursprungliga friska jag. Och i den entusiastiska liberalismens namn kom sadistiska och rent tortyrmässiga behandlingar att utprovas på hospitalen. Kanske var tanken om att just fostran genom fruktan skulle ge moraliska sansade vuxna så pass integrerade i samhället att den här typen av behandlingar framstod som liberala och humana. Jag vet faktiskt inte. Jag och Polina samtalade en del om det här. Och hade jag inte varit så förkyld hade jag letat reda på de idéhistoriska spåren. Eftersom det ska ha funnits en del medicinska tankegångar runt irritabilitet och moralfokuserad vård. Men för nu lämnar jag det därhän. För nu så ska vi titta lite på vad det var som fick för sig gå. Förutom fastbindning och fjättring i olika tappningar så hade hydroterapi, eller vattenterapi, växt fram allt mer under århundradena. För vår del hade den moderna formen bestått i att doppa oss oförberedda i kallt vatten. Eller lämna oss i ett vattendrag tills vi var nära att drunkna eller lyckades simma tillbaka på eget bevåg. Den tilltänkta mekanismen här var alltså att den plötsliga skräcken och chocken skulle locka oss till sans. En annan variant som användes på Salpêtrière i Paris gick ut på att spruta kallt vatten mot intima kroppsdelar. Här hoppades man att det förutom skräcken skulle leda till bröstbränna och kräkningar, vilket förmodades kurera sådana som oss. Det skulle även lugna oss och tvinga oss till lidnad gentemot hospitalets auktoriteter. En annan behandling kallades rotationsterapi och gick ut på att vi spändes fast i en stol som sedan snurrades i en allt snabbare takt tills vi kräktes eller svimmade. Här utsattes vi alltså för G-krafter och behandlingen skulle upprepas så många gånger som ansågs nödvändigt. Syftet var att fruktan skulle tvinga oss till eftertanke, insikt, lydnad och moral. Man kunde även rekommendera att rotationen skulle ske i mörker eller under buller om vi inte blev rädda nog som det var. Pinell skrev ut omkring hälften av patienterna på Salpêtrière, de flesta efter mindre än ett år. Men de stora förhoppningarna om bot infriades inte. Dessutom försvårades hemskrivandet av att de anhöriga och deras hemförsamlingar inte alltid var entusiastiska över att få oss tillbaka. Eftersom de hade trott att vi skulle tillbringa resten av våra liv på hospitalet. Man började alltså snart försmäkta. Och den stora optimismen ersattes av vanmakt och apati.
Åh gud.
Det är en adekvat reaktion. Det jag tänker spontant när jag hör det här. Så är att man tänker det här med insikt och så här. Och man tänker det här med rädsla. Alltså för mig låter det som att alltså, man har... som behandlar det här, inbillat sig att skräck är samma sak som att folk skulle veta bättre än vad de gjorde innan när de höll på och betedde sig. När det egentligen handlar om att man liksom håller på och kuvar människor.
Ja, det låter ju som att man på den tiden verkligen inte tänkte på hur mår den människan som har lidandet. Alltså, vad är denna människans perspektiv och upplevelser och varför beter den sig på ett... samhällsstörande sätt till exempel. Utan man ville bara få bort det här beteendet som var jobbigt för familjen eller för samhället. Och det trodde man att man skulle kunna bara med makt kunna undertrycka.
Det är precis vad jag tror är så här underliggande. Men jag tror att man inbillade sig att de alltså, skulle de facto bli bättre om man... gjorde på det här sättet, att du vet att det var en rationalisering. Och jag tänker att det var lite så här, när du var frisk så var du subjekt. Du var liksom en person bland andra personer. När du blev sjuk blev du ett objekt och då slutade din upplevelse betyda någonting. Men om du lyckades tillfriskna, då blev du åter ett subjekt. Så medan du var i det här objektstadiet där du liksom är... sinnessjuk och liksom någonstans inte... alltså ditt perspektiv räknas inte, då kunde man göra vad som helst och sen så ledde det till att man åter blev frisk och ett subjekt och då kunde man skriva ut liksom. Det är min känsla av den här så kallade liberalistiska tankegången under den här tiden.
Du, alltså, även om vi nu antar att någon till exempel var jättedeprimerad och sen så upplevt de, alla de här terapierna och tyckte nej, alltså jag ska säga att jag mår bättre nu, ni får skriva ut mig. Om de personerna sen hade påtalat att de inte gillade de här behandlingar som de fick, tror du man hade lyssnat på dem då trots att de var subjekt igen?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att då hade man bara skilt ifrån sig det. Alltså,
eller hur?
Det
du är inte färdigbehandlat, du behöver några kurser.
Det här betyder att du behöver en omgång till. Alltså vet du vad, det här påminner mig så mycket. För ett tag sedan så gjorde jag ett psykoanalysavsnitt om Freuds fantastiska idéer.
Ja.
Och alltså jag var väldigt så här, alltså jag gick på bara, så less på hans sexfixering och du vet allt det här. Och det, alltså problemet där är ju inte sexet i sig, utan problemet är ju att Freud liksom tvingar in sexualitet som en hörnsten i problemet hos sina patienter. Det är inte så att patienten själv kan definiera att ja, men sexualitet eller sex är liksom centralt för min problematik, utan Freud säger att så är det. Du har egentligen ett begär efter dina föräldrar eller någonting, eller du har ett begär efter de som har utsatt dig för någonting. Och så är det. Och säger du emot det så betyder det att du har ett motstånd, att du inte är frisk. Ditt perspektiv ogiltigförklaras. Så det är precis det här som jag tycker är problemet, att när man inte går med på det auktoriteten säger, istället precis, för att liksom Freud eller du vet Pinel vid Salpetrier säger jaha, ja, men då kanske jag borde gå tillbaka till ritbordet och fundera en vända på vad det är jag tänker.
Ja,
de
precis,
kanske har någonting att säga om sin egen upplevelse.
Det återspeglar sig också i barnuppfostran på den tiden, eller hur? För att då var det också normalt eller rekommenderat att slå sina barn.
Ja, för att, exakt.
Om du bara, vad kallas det för, led dem skam och skräck, då skulle de bli vettiga människor och bete sig på ett bra sätt.
Alltså intressant tanke där faktiskt, för att jag tänker att just den här rädslan och skammen verkar ju verkligen ha varit en hörnsten i fostran, oavsett om det gäller barn eller psykiskt sjuka, eller du vet så här, samhället överlag.
Eller
du skulle ha den här skräcken, ja exakt, eller djur, du skulle ha den här skräcken, den här fruktan, den här skammen. Det var liksom kulturen på den här tiden, och det kanske inte är unikt för mentalvården på det sättet, utan det är någonting som figurerar i samhället överlag.
Precis. Och det som jag tycker är värst är ju att det måste ha funkat, för att om du hade någon gnutta av realitetsprövning kvar, då lydde du till slut bara för att undankomma de här förskräckliga upplevelser.
Ja, men exakt. Så att det blev ju så här, för den som inte analyserade så blev det ändå ja. Nej, men alltså om du ändå är en person som skulle kunna bli frisk, så blev du frisk för att så här,
ja,
du höll igen med dina symptom för att du skulle komma därifrån.
Ja, precis. Och de som inte förmådde det, de blev bara plågade till döds mer eller mindre.
Och alltså det jag också tycker är hemskt med det här, så är det här att mentalsjukhuset var samtidigt kanske en av dina enda fristäder. För du befann dig i ett samhälle där det inte fanns någon social trygghet. Du kunde inte liksom lägga dig ner och vila dig hemma i någon slags trygg miljö heller. Utan du var på många sätt väldigt utsatt. Så att det blev mentalsjukhuset som skulle vara din trygghet, och på ett sätt kanske var din trygghet, så samtidigt ett ställe där du utsattes för övergrepp.
Ja, men precis.
Alltså, det groteska i det här är ju ändå att det här är liksom fröet till någonting annat som ska komma. Alltså att man faktiskt börjar tänka att ja, men vi ska göra en ansats att hjälpa människor.
Mm.
Och jag tycker att det är så dubbelbottnat det här, att, att ansatsen att hjälpa människor är så här fruktansvärd. Att man samtidigt har de här fina hospitalen och man gör verkligen, du vet, på ett sätt väldigt fint. Man har den här fasta rutinen och blir det där. Man bygger ståtliga slott nästan som de kan bo i. Samtidigt som allt det här sker då med den här, i den här rädslan och fruktans och skammens namn typ.
Ja, det är ju ett problem att just de läkarna som fick bestämma då hade ju verkligen absolut makt över patienterna och absolut tolkningsföreträde, som du sa precis. Vilket då betydde att vilken sadistisk idé de än kom på, eller hur, kunde de också utföra.
Ja, precis. Det fanns
det
inga så här
ju kanske
checks
också
and balances.
Precis, precis. Det lockar kanske också människor som gör det av andra anledningar än att hjälpa, till exempel.
Ja, det tänker jag att det gör. Sen så tänker jag också att en sak som skulle kunna bidra också, förutom det här att det inte fanns någon typ av reglering alls, så är att det fanns ingen bot, det fanns ingen hjälp. Jag bara försöker föreställa mig hur det måste vara att liksom ha ett stort mentalsjukhus, 1000 patienter, alla är typ psykotiska och omedicinerade. Och hur nedbrytande det måste vara, även om man liksom har en genuin önskan om att hjälpa. Att se, alltså gå runt med den här vanmakten och bara, det finns ingenting jag kan göra. Jag tänker att det kan bryta ner, alltså, den här välviljan hos folk också. Jag kan tänka mig att det har den tendensen, för att man börjar odla en apati till slut.
Precis, det stämmer. För att om du jämför på samma tid, kirurgin var ju också inte så långt utvecklat. Man hade ingen narkos till exempel. Man hade ingen riktig koll på hur man förhindrar infektioner. Men å andra sidan så hade man utvecklat just själva processen. Duktiga kirurger kunde amputera ett ben på bara några minuter. Där fanns det ett sätt som faktiskt var beprövat, som funkade, och där man också såg, okej, nu håller det där benet att ruttna bort, och om vi amputerar det så blir faktiskt människan bättre.
Jag tänker att, alltså, på det sättet måste det ju ha varit hoppfullare, även om det säkert var tungt också på många sätt. Att, ja, men nu vet vi åtminstone att vi förhindrar liksom att folk dör i sepsis eller någonting. Problemet åtgärdas, det var ju inte alls samma sak här, utan här var det
eller verkligen. Hur?
Att, ja, vi håller dem från gatan, men det finns liksom inget annat vi kan göra egentligen.
Ja.
Tuff period, to say the least. Men jag tycker också att det finns ett värde någonstans i att titta tillbaka på hur det faktiskt varit, för att någonstans kunna se paralleller, alltså små paralleller i dagsläget. Att man inte bara blundar för det här som varit mörkt.
Definitivt. Alltså, jag tror ju nästan att det kan ha varit en av faktorerna som ledde till att man utvecklade evidensbaserad medicin, eller hur?
Absolut, det tror jag.
Förstår du, för att man såg att folk gjorde diverse grejer som kanske hjälpte en viss individ, eller du vet, hjälpte med vissa symptom. Men om man applicerade det på alla personer med samma sjukdom så blev det bara värre, eller hur? Så att man då började tänka efter och försöka ha någon sorts av kontroll, eller hur, av det man gör.
Ja, nej, men det tror jag absolut. Alltså just det här att man börjar undersöka systematiskt det man gör. Ja. Inte bara anekdotisk evidens som bevis för att någonting funkar. För att det råkar av någon anledning funka på en person. Ja, men då kör vi på alla liksom.
Ja, precis. Eller för att det har varit vår tradition. Eller för att vår chefsöverläkare har sagt att han tror det funkar.
Ja, exakt. Men du, ska vi rulla vidare? Ja. Jag tänkte säga vi rör oss mot ljusare tider.
Kanske
mer men
roligare tema.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Kanske. Det
vi närmar oss 1900-talet. Anatomer och neurologer hade intresserat sig allt mer för sinnessjukdomarna sedan ett par årtionden tillbaka och sökte framförallt förklaringar i nervsystemet. Man fokuserade mycket på ärftliga faktorer i linje med eugeniken och tidsandan, vilket även bidrog till pessimism och gällande utsikterna för att bota de sjuka. Du var född med det eller inte. Framåtandan hade därmed sinat vid 1800-talets slut och man övergick än en gång till ett fokus på övervakning och förvaring. Ändå fortsatte den massiva utbyggnaden av anstalterna långt efteråt, ända fram till mitten av 1900-talet faktiskt. Under 1800-talet inrättades Konradsbergs hospital, ett av Sveriges första mentalsjukhus. I Finland byggde man Lappvikens sjukhus under samma tidsperiod. Flera institutioner kom att följa i deras spår. Men utbyggnaden och omorganisationen gick ganska trögt. Medicinalstyrelsen, föregångare till den nuvarande socialstyrelsen i Sverige, tog över ansvaret för hospitalen från Serafimerordens gille i slutet på århundradet och började styra upp den här sega situationen. 1900 fanns omkring 5 000 vårdplatser för psykiskt sjuka i Sverige. I huvudsak på de två största hospitalen i Uppsala och Lund. Men även fördelat över de resterande 10 statliga inrättningarna vid den här tiden. Medicinalstyrelsen ansåg att 5 000 fortfarande var otillräckligt. Och gjorde 1902 en undersökning av sinnessjukas och så kallade sinnesslös situation ute i stugorna. Det visade sig att mindre än en tredjedel hade plats på anstalt. Resten bodde hemma eller hos släktingar, utakkorderade hos andra eller i fattighus, precis som under medeltiden. Vittnesmålen om de usla förhållanden sjuka människor tvingades leva under motiverade till en kraftig utbyggnad av hospitalen under sekelskiftet. Antalet slutenvårdsplatser kulminerade vid cirka 36 000 ett par årtionden senare, varav 27 000 på mentalsjukhus. De nordiska mentalsjukhusen ritades och upprättades i vackra miljöer. Tanken var precis som under upplysningen att den intagande omgivningen skulle inspirera till ro och tillfrisknande. Sjukhusen blev som sina egna samhällen inuti ett samhälle. Man hade egen försörjning, gårdar och bruk, egen kyrka och gravgård. Patienterna spenderade sina liv på institutionerna och begrovs sedan på sjukhusets marker. Komplexen var indelade efter hur oroliga patienterna kunde vara. De hade sängar i öppna planlösningar och på de heloroliga avdelningarna kunde det gå så vilt till att det inte var möjligt att möblera. Kaoset kunde vara totalt, vilket omöjliggjorde i princip alla former av meningsfull rehabilitering. Överbeläggning och hopplöshet infann sig allt mer. Samtidigt pågick försök att hitta bot trots allt. Vid sekelskiftet led många personer av neurosyfilis. Senstadiet av sjukdomen leder till psykotiska och neurologiska symptom samt demens innan personen så småningom dör. Den kliniska erfarenheten sa dock att dessa patienter tycktes förbättras vid hög feber och en psykiater vid namn Julius Wagner Ritter från Jauregg började experimentera med olika metoder för att framkalla feber. Han kom fram till att inokulera malaria var den bästa. Malarian framkallar feberattacker, men den kan också hålla sig schack med hjälp av kinin. Den kreativa upptäckten gjorde att von Jauregg tilldelades Nobelpris 1927, men behandlingen föll ur bruk då antibiotikan kom. Men påhittigheten hade inte sinat. Man hade fortfarande hydroterapin och vid den här tiden hade man lagt oss i ett bad med en vattentemperatur om 40 grader och lagt en duk över karet för att vi inte skulle kunna ta oss upp när vi ville. Där kunde vi bli kvar många timmar, ibland en hel dag eller ännu längre. Tanken var att lugna oroliga patienter genom en rogivande behandling som ökade blodflödet till hjärnan. Och det gör mig ont att tänka på den klaustrofobi och panik den här typen av förfarande måste ha lett till. Under 1920-talet hade man börjat experimentera med sömnbehandling för kroniker. Då använde man sig av barbituratsömnmedel och lät oss sova. Insulinbehandling användes också för att lugna oss. Psykiatern Manfred Sakel i Österrike hade noterat att insulinkoma hade positiv effekt på psykotiska symptom, särskilt om man fick epileptiska kramper. Man började faktiskt misstänka att epileptiska kramper och schizofreni hämmade varandra och letade därmed efter fler metoder att framkalla kramperna. Ungraren von Meduna experimenterade med kardiazol och kamferinjektioner som medförde såväl kramper som svår ångest för oss. Och det var väl inte mer än passande att det var just två italienare som under 30-talet upptäckte att elektrisk ström kan framkalla krampanfall. Den elektrokonvulsiva behandlingen som är i bruk ännu idag såg därmed dagens ljus ungefär samtidigt som lobotomin. Lobotomia. Den har vi också redan avhandlat, men den portugisiska neurologen Egas Moniz utvecklade en metod som gick ut på att avskilja frontalloben och andra hjärnregioner från varandra. Han belönades med Nobelpriset och lobotomivågen svepte över världen. I Sverige lobotomerade man mellan 1944 och 1969, fast de flesta operationer skedde under slutet av 40- och början av 50-talet. Det var totalt 4500 patienter som fick ta emot behandlingen, ofta med svåra biverkningar som resultat. Psykokirurgin fasades ut i förmån för kloropromazinets revolutionära entré, som är den första riktigt goda nyheten i den här kråksången och som vi också pratat om i sitt eget avsnitt. Jean Delay och Pierre Denneke tog fram ett läkemedel som dämpade psykossymptom utan att påverka vakenhetsgraden när det ger beroende. Och därefter följde många andra branschkullkastande läkemedel efter varandra. Läkemedel mot manier, depression och oro togs fram under 10 rasande år. Och situationen blev därmed en helt annan. Nu kunde nämligen du och jag skippa fasthållning, långbad, lobotomi och kanske till och med ECT. Istället fick vi lidsim och neuroleptika, som trots sina biverkningar medförde en oerhörd förändring på mentalsjukhusen. Nu blev vi kontaktbara, vilket ledde till att många andra former av rehabiliteringar kunde bli framgångsrika. Inte minst möjliggjordes psykoterapi, vilket vid den här tiden sannolikt innebar psykoanalys. Men nu har vi snart nått 60- och 70-talet och samhället började resa sig mot mentalsjukhusen, som man upplevde var ett vapen för att stoppa undan och marginalisera oönskade personer. En social sjukdomsmodell blev allt mer förhärskande och man ansåg att psykisk ohälsa i mångt och mycket var en frisk reaktion på ett sjukt samhälle. Det hela utgjorde en internationell trend och bidrog till att nordamerikanska och europeiska mentalsjukhus så småningom stängdes ner. I Sverige gick man från 27 000 mentalsjukhusplatser till omkring 5 000 i början av 1990-talet. De sista mentalsjukhusen stängdes ner och långtidssjuka människor började vårdas i kommunal regi. Antingen i moderna gruppbostäder eller i vårdhem som ofta låg långt ifrån hemorten. Den nya psykiatrin sektoriserades och skulle kännetecknas av humana behandlingar, öppna vårdformer och samarbete med den somatiska vården och de sociala myndigheterna. Därmed var allting äntligen frid och fröjd. Eller? I efterhand har man börjat debattera om avvecklingen gick för långt och lämnade svårt långtidssjuka människor utan tillgång till rätt vård. Man har även pratat om en tyst återinstitutionalisering där fängelsernas och rättspsykiatriernas intagning ökat. Men även intagningen på härbärgen och andra nödlösningar. Svårt sjuka patienter med komplexa symptombilder kan ha svårt att sköta sin egen lägenhet. Samtidigt som de i vissa fall bollas mellan olika instanser utan att få någon helhetshjälp. Somliga menar att vi kommer se en återgång till institutionsvård i framtiden eftersom det här är ett så pass stort hål. Frågan är då om det är möjligt att göra mentalsjukhus på ett bra sätt.
Tankar?
Jag tror inte jag kan sortera alla liksom motstridiga tankar och känslor.
Nej, det händer mycket här.
Ja, eller hur? Eller hur?
Ja, och det är det som jag tycker är mest obehagligt här. Alltså man har ju en desperat situation på mentalsjukhusen och de är överbelagda. Alltså det är många som har mer än nog patienter än vad de har liksom kapacitet att klara av. Och det är fullt kaos och lalala. Så att det är verkligen jobbigt. Men alltså det man anser är rätt i den här situationen är fortfarande, alltså man har lite den här attityden fortfarande att människan som objekt snarare än subjekt här, för att man är liksom villig att prova på alltså ganska out there behandlingar. Det är klart att man hade väl gjort några former av djurförsök, men det är ganska långt från att du skickar ström genom ett liksom gårdsdjur till att du skickar ström genom en människas innersta liksom.
Ja.
Och att man ägnar sig åt det. Och att man fortfarande har det här med långbaden, att man som kan tänka sig att dra så här långa paralleller, att bara för att typ du vet, finfolket gillar att gå på spa, så måste det vara välgörande att sätta någon liksom tvångsbad i
om du vill eller inte.
Eller ja, exakt, ja, exakt.
Så kommer du slappna av.
Då kommer du slappna av.
Eller hur?
Samtidigt så tänker jag också att du vet, det här när Medicinalstyrelsen gjorde den här undersökningen 1902, att folks förhållanden var fruktansvärt dåliga, det tror jag. Alltså jag tror absolut att they lived in squalor och att det var en form av barmhärtighet att man hittade mer ordnade förhållanden. Men jag tror också att det fanns den här baksidan att samhället som ju var inne i det här, det började ju närma sig det här folkhemsstadiet. Och du vet, eugenikrörelsen och allt sånt här. Alltså, jag tänker att man ville få bort de här oönskade från gatubilden, eller vad man ska säga på det sättet också. Så att det här fyllde en dubbel funktion. Samtidigt som de fick det bättre så kom de också bort från det här rena och starka Sverige som höll på att byggas. Ja. Och för all del på andra ställen också, inte bara i Sverige. Men att det hade liksom flera funktioner. Det här med att man tog in så fasligt många också.
Ja, men precis.
Men du, vad heter det? Sen händer det ju det här fantastiskt trevliga att både ECT:n visar sig vara framgångsrik vad det lider. Den är lite brutal vid tiden. Alltså man har ju ingenting som dämpar de här epileptiska kramperna och så. Men den tycks funka. Och dessutom så får man läkemedlen. Äntligen. Verksamma läkemedel som inom ett årtionde har framställts för alltså merparten av alla psykiska åkommor som man säger så ser på de här mentalsjukhusen. Ja. Alltså det måste ju ha varit helt jävla fantastiskt att bevittna det här. Att man har gått från alltså apati och desperation till att alltså nu hittar vi det här universalbotemedlet typ. Alltså som vi har fantiserat om för alltid typ.
Ja, precis. Och då är det ju faktiskt också så att som du sa, de här läkemedlen behandlar de psykotiska symptomen utan att göra själva patienten trött. Så att inte bara omgivningen inte drabbas av de psykotiska symptomen, utan man själv får tillbaka sitt liv i bästa fall.
Exakt. Alltså det här, det börjar ju slags, det börjar på ett sätt inleda någon slags bana mot att att betrakta saker och ting ur patientens perspektiv.
Ja, att, precis. Ja. Förstår du, inte bara att man har sövt en patient och den ligger och sover i 36 timmar och då är man lugn, eller hur?
Men, nej. Alltså ja. Man får någon slags livskvalitet att man kan börja
fungera. Precis. Ja.
Det är klart att de här tidiga läkemedlen var väl inte höjden av raffination direkt. Det fanns ju ganska mycket biverkningar, men det var ju som natt och dag jämfört med hur det varit tidigare. Och det var faktiskt många som skrevs ut från de mentalsjukhusen som hade varit sjuka ganska länge. Samtidigt som det ju blev möjligt då att börja, alltså för att är någon nog sjuk så blir det ju väldigt svårt att bedriva någon form av samtalsterapi till exempel. Men nu blev det ju möjligt för att personer som varit så här dåliga, fick läkemedel och kunde börja fungera.
Ja.
Så på ett sätt, jag tycker det är lite intressant, alltså egentligen så avslutades mentalsjukhusens era ganska snabbt efter att de egentligen hade kunnat börja fungera så som man hade hoppats från första början att de skulle fungera.
Ja. Och lite cynisk så ser jag ju ett samband med att en terapi som funkar för bra, då glömmer samhället vad den egentligen behandlar. Som till exempel vaccinationer.
Visst, alltså, och jag tycker, vet du, så kan jag faktiskt känna att det är lite grann. Alltså det finns för säkert flera faktorer. Men jag tänker så här, alltså ungefär samtidigt som det här händer och det äntligen börjar ske någonting. Så då kommer den här 60- och 70-talsvågen med den här sociala sjukdomsmodellen att det är påhitt med alla de här sjukdomarna. När de säger så, man ser de här, du vet, anförandena i den historiska debatten, så tänker jag, ni har aldrig sett en riktigt sjuk människa.
Ja,
alltså någon som faktiskt lider av svåra besvär. Nu kan man någonstans börja inbilla sig att det här är skitsnack. Men det blir ju så att både högern och vänstern stämmer in här. Högern tycker det är dit och vänstern tycker att det är inhumant. Och det slutar med att man gradvis avvecklar då tills det inte finns några mentalsjukhus mer. Utan man börjar dela upp vården i de här olika specialenheterna. Den ena sköter det, den andra sköter det. Och nu har vi ju det här som ska vara, det ska vara humant, det ska vara att man är integrerad i samhället, man är integrerad i resten av vården och sådär. Men det finns debatter om att det är många personer som är multisjuka eller som har komplexa diagnoskombinationer som inte far särskilt väl här, utan som hade behövt ett ställe där man liksom fått en integrerad behandling från många olika synvinklar där de kunnat vila över tid. Som inte klarar av att kanske ha en lägenhet eller bo i ett samhälle. Så ganska mycket kritiska röster som har kommit kring det. Och jag vet inte exakt hur det ser ut med den debatten idag, men det förekommer fortsatt inlägg av den här typen. Att man är kritisk till att är folk psyksjuka, då kanske de behöver bo på en gruppbostad som inte är anpassad efter deras problematik, eller så måste de bo på härbärgen eller du vet, liknande. Och det är det man tänker sig, att det blir någon slags återinstitutionalisering i skymundan och utan allt det här som kanske skulle kunna vara bra med en institutionalisering.
Precis. Problemet som jag har sett det är ju att det måste finnas en vettig infrastruktur att slussa ut patienterna till. För att såklart ska man som människa få kunna bestämma över sitt eget liv och kunna leva det så pass fritt man kan, alltså efter sina förmågor, men vissa människor behöver då mer stöd. Och om det var för dyrt med sådana sjukhem, så verkar det fortfarande vara för dyrt med rätta sorts gruppboenden, eller hur? Och det brukar oftast vara mer personer som faktiskt skulle gärna ha ett boende, men inte får det för att det bara inte finns.
Jag håller också med den bilden. Alltså man skulle egentligen vilja ha att det fanns specialiserade gruppboenden som har personal som är kompetent att ta hand om.
Precis.
Alltså svår problematik. Men sådana är inte billiga att slå upp här och var.
Alltså, nej. Och vad manifest är.
Och vårt manifest är money talks.
Ja, precis.
Let's make it talk for the patients.
Ja.
Men vi kanske ska börja sätta punkt där då.
Ja.
Paulina, nu har vi täckt in ett par årtusenden och så. Vad känner du efter allt det här? Vad är ditt intryck?
Alltså, det var fantastiskt roligt att få snacka om det här med dig. Jag kommer ju behöva varva ner lite efter det här, för att jag tycker man får förarbeta de negativa sakerna man hörde.
Det är mycket att ta in, alltså. Det är hemska saker som har för sig gått, tyvärr.
Precis, men det avslutades ju ändå på en positiv nåd.
Ja, alltså jag tycker att det har varit väldigt roligt att snacka med dig om det här. Och jag känner att det har varit hemskt, alltså hur man behandlar patienter, hur man missförstått personer med psykisk ohälsa. Men jag känner också att det finns ett hopp i det här, att man hela tiden ändå försöker göra det bättre. Och att det kommer psykologisk behandling, det kommer mediciner. Man har ändå det här synsättet att man vill göra det bättre. Och det kommer i vågor lite hur mycket liksom engagemang man förmår liksom sätta till det här. Men det finns liksom en drivande kraft som ändå försöker åstadkomma någonting. Jag ser fram emot en framtid där vi får ännu bättre vård, mer evidensbaserat, mer humant, och där vi kan täta till olika typer av luckor som liksom funnits och fortfarande finns på olika sätt. Alltså, på något sätt så kan jag tycka att det både är tungt och hoppingivande samtidigt.
Ja, absolut. Och att det finns ganska tydliga positiva mål att sträva efter.
Ja, det tycker jag. Plus att jag kan också tycka, nu tar vi ju det lite som en självklarhet under den här diskussionen, men jag tycker också att det är fantastiskt vackert nu. Alltså att när patienter kommer till dig och mig till exempel, så behöver de inte betala hutlösa summor för, alltså de facto väldigt dyr omvårdnad.
Ja.
Alltså går man till USA till exempel är situationen helt annan om du inte har en försäkring till exempel. Alltså du kan ju bli allvarligt skuldsatt och du har inte den situationen. Absolut. Här, utan vi erbjuder verkligen våra, alltså människor i vårt samhälle, en fantastisk möjlighet på ett sätt. Alltså vi eftersträvar ju att det ska bli mycket bättre, och det finns mycket som inte funkar, men samtidigt så är vi så otroligt långt komna om man jämför med när folk
man
bara
snurras inte längre runt på en stol tills man kräks.
Exakt. Vi ska börja avsluta för idag. Jag vill säga tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat. Och tack så hemskt mycket till dig, Paulina, som ville hänga med på den här resan.
Tack, Michelle.
Jag tänker att ni får ta hand om er, och till nästa gång. Hej då.
Hej då.